onsdag den 20 april och dags för ett nytt avsnitt av DIs ledarpodd. Jag heter Frida Wallnor och är ledarskribent här på Dagens Industri. Och med mig idag så har jag två kollegor från ledarredaktionen, PM Nilsson som är med på länk.
Yes.
Och Henrik Westman här i studion. Hallå.
Hej.
Idag har vi också en välkänd gäst med oss i studion, Lasse Wierup, som är en av Sveriges främsta journalister när det gäller bevakningen av svensk kriminalitet och som glädjande nog nyligen har börjat jobba som reporter här på DI. Välkommen hit.
Tack.
Så vi ska alltså prata om den fråga som seglat upp som det allra största orosmolnet bland svenska företagare den senaste tiden, alltså brottsligheten. Ett ämne som ju också verkligen är på alla läppar efter våldsamheterna den gångna helgen. Så Lasse, om vi börjar där med de våldsamma upploppen vi sett i flera svenska städer nu under påsken. Hur ska man förstå dem?
Det är ju flera komponenter i det här. Man ska komma ihåg att vi har sett kravaller och upplopp under flera decennier i Sverige naturligtvis. Lund i början av 90-talet som jag vet att jag och PM pluggade där i början av 90-talet när det då var stora kravaller med tillresta danska aktivister bland annat på grund av det högerextrema firandet 30 november. Och naturligtvis efter EU, eller Göteborgsmötet då 2001 också. En komponent är förstås det där att man blir i vissa grupper då förbannad över att polisen ställer sig på den sidan, uppfattar man som, eller åtminstone att man försvarar då en meningsmotståndare. Det är ju liksom löper som en röd tråd i de här upploppen, oavsett kanske vilket som är inblandade. Men det som försvårar detta är ju dels då att det sker på det egna territoriet som många av de här unga killarna i, låt oss säga, utsatta området Skäggetorp och andra som har varit aktuella här uppfattar sina bostadsområden. Där kommer jag in på det här allvarliga att det då finns ganska ansenlig numerär unga killar, män som lever med bilden av sig själva som hängande utanför samhället och i liksom en lite parallell ordning. Och kommer då polisen in inom den sfären så betraktas det automatiskt som en provokation. Plus då att många av de här har ju träning i att attackera polisen. Det är det man ser ofta i de här fallen och inte minst Linköping som har varit plågat av gängvåld, dödligt gängvåld det senaste året. Är träning i att maskera sig, att gå till angrepp och kasta stenar och annat och också smita iväg mellan husen och sådär. Så att de här tre faktorerna tycker jag då kan förklara att det har blivit så väldigt allvarligt den här gången. Mm.
Men när man har sett uppgifter från när det gäller gängkriminella uppgörelser och så, då handlar det ju mycket om interna uppgörelser, får man uppfattningen. Men det här att man verkligen ger sig på polisen, du uppfattar inte det som att det är en gräns, ännu en gräns som har överskridits här?
Det gör man ju ändå från gång till annan när polisen försöker ta positioner med anledning av konflikter i den kriminella världen. Så att det är det jag menar, att med att man har träning i detta. Men det är klart att i den världsbild som många av de här unga killarna lever med så är det ju meriterande att attackera polisen. Naturligtvis. Och det är väl också en sak som driver på detta, att unga killar då känner liksom någon slags osynliga ryggdunkar kanske, eller fysiska ryggdunkar från de äldre kriminella ledarna i de här områdena.
Vi har ju också haft rekordmånga skjutningar så här långt i Sverige i år, även om de inte har fått lika stor uppmärksamhet kanske som vi såg under fjolåret, vilket ju såklart kan förklaras av Ukraina-kriget. Men det här är ju någonting som då sker trots att väldigt många högt uppsatta inom den svenska gängmiljön har frihetsberövats den senaste tiden. Bland annat som en följd av Encrochat och andra typer av liknande typer av genombrott. Hur förklarar du det?
Det är egentligen inte så förvånande. Det vet man ju erfarenhetsmässigt att plockar man bort ledargestalterna inom kriminella miljön så uppstår det oro och ny konkurrens. Inte minst splittring inom falanger som tidigare hållits ihop av de här ledarna som nu är ganska hög grad då är frihetsberövade och faktiskt många av dem dömda till långa straff också. Det där har man sett ganska ska jag säga, frekvent och återkommande i den kriminella miljön. Och det kan man väl kanske fundera över, det här att polisen beskriver det som det så kallade vakuumet, som någonting som nästan har tagit dem på sängen. Men det där vet man ju varje gång. Jag kan rada upp ett antal exempel på där just det där, exakt det där har skett. Så att det är precis som att man inte riktigt tog höjd för det, kanske, när man nu fick den här fantastiska möjligheten att använda Encrochat-bevisning. Så det är det ju så då, att uppklaringsprocenten är så fruktansvärt låg för dödligt våld. 20% kanske när det gäller ett fullbordat mord. Mindre än 10 när det handlar om försök eller förberedelse eller så. Så det är klart att i den här miljön så vet man ju att det är väldigt god chans att undgå att åka fast då för det grövsta av brott. Och det där har ju, ska jag säga, lett till en, liksom, tycker jag, man kan nästan tala om en epidemisk spridning av en gangsterkultur. Där man nu ser liknande våld som vi har varit vana vid från förorterna i Stockholm och Malmö och Göteborg. I orter som Eslöv till exempel. Nu sitter den 16-årig kille häktad för att under påskhelgen ha nästan skjutit ihjäl en 4-5 år äldre kille. Och vi har sett skjutningar in i bostäder i Hässleholm och det varit flera påmord i Kalmar och sådär. Mm. Så den där gangsterkulturen som i hög grad lever sitt eget liv. Det finns ju ofta ingen proportionalitet mellan den oförrätt som man anser sig då vara tvungen att liksom hämnas och våldsanvändningen, utan det är mer, det är en gangsterkultur som man kan se på något sätt blir normbildande för hur man hanterar konflikter och hur man själv bygger sitt, hur man bygger sitt varumärke också faktiskt. Mm.
Men det du säger är att det är nästintill kontraproduktivt då att frihetsberöva de här gängledarna.
Nej, det skulle jag inte säga. Men man måste verkligen ta höjd för den väldigt lätt förutsägbara situation som uppstår i det här så kallade vakuumet. Mm. Och en förklaring till att man lyckas då så dåligt när man nu med egna svenska medel ska försöka gå på den här brottsligheten. Man fick ju en present här av Frankrike och Europol, och det fick man även när det gäller Sky, en annan krypterad tjänst, även Anom som var amerikanska polisens egna infiltrerande app. Men när man nu är tillbaka i ett läge där det är svensk lagstiftning som måste bidra till uppklarandet, ja, då är det ett problem, enligt många poliser som jag talar med, att man inte kan hacka mobiler mer än i väldigt speciella fall. Vi har ju hemlig dataavläsningslag sedan 2 år, men den kräver väldigt mycket. Det man vill är ju att man då ska kunna hacka mobiler och andra digitala hjälpmedel preventivt. Mm. Nämligen inte vem som helst, utan är du med i den kriminella miljön, här har vi Bandidos och MC i södra Stockholm, vi vet att det är en kriminell miljö, då vill vi kunna hacka i princip alla mobiler som är kopplade till det här nätverket, ja, då skulle man kunna få verkstad. Det tycker jag är flera poliser som säger, att när man nu fortfarande tvekar från politiskt håll, det finns en statlig utredning om preventiv dataavläsning, men den är ju, ja, verkligen, om det blir en sån lag, så ligger det flera år framåt och man tappar väldigt mycket viktig tid här.
Apropå det, så man lyssnar på justitieminister Morgan Johansson exempelvis igår i Aktuellt studion, så låter det ju ändå på honom som om regeringen både gör och har gjort väldigt mycket för att vända den här negativa trenden. Håller du med om att det har gjorts mycket och räcker det?
Man kanske hoppas vända den negativa trenden, men det lyckas man ju inte med, utan visst är det så att man har skärpt många lagar och man har gett möjlighet till kameraövervakning och mängder av andra saker. Men det är fortfarande, skulle jag säga, att det i hög grad handlar om att reagera på en föråldrad problembild. Mm. Man är hela tiden flera år efteråt, och där är fatalt inom gängmiljön och gangsterkulturen, där attityderna så snabbt förändras. Det skulle inte vara så stort problem ifall vi diskuterade straffsatser rörande i och för sig allvarliga brott inom hemmet till exempel, eller fridskränkningar och sånt här. Det är inte en brottslighet som på det viset har sitt eget liv och som påverkas utvecklingsmässigt av uppklaringsprocent. Det där är liksom isolerade händelser som triggas av andra grejer. Men gangstervärlden ser som sagt att man kommer undan med saker och ting, ja, då förändrar det beteendet och förråar och gör det mer allvarligt. Och jag tror inte vi kommer kunna vända den här utvecklingen förrän vi har kommit dit att vi istället höjer blicken och tittar in i framtiden. Var kommer den svenska gängmiljön att vara om 3 år, 5 år, 7 år, 10 år? Mm. Vad måste staten göra för att ställa sig vägen för den utveckling vi inte vill se? Och på det sättet ändra riktning och i bästa fall slå tillbaka.
Och när du lyssnar på svenska politiker idag, är det någon som har den här typen av visioner? Någon som har förmågan att se längre än fram till valet exempelvis?
Spontant nej. Det betyder ju då också att man måste ut i världen och hitta exempel som skulle kunna vara applicerbara på den svenska utvecklingen. Och min uppfattning är nog att det är mer och mer relevant att titta på USA. Vi har liksom värjt oss från det, men nu har vi en gatukriminalitet och gängkriminalitet som i hög grad påminner om den. Det är klart att det här sluta skjutprojektet som man nu har drivit i Malmö ett antal år som ska implementeras i Västra Götaland och sådär, det är en amerikansk metod som ju som har gått resultat historiskt här, men det jag tror skulle behövas, det är nog att man kommer ifrån det här tänkandet att polisen ska ingripa efter ett brott har blivit begånget, göra en utredning under förhoppningsvis ganska kort tid, ta fram så pass mycket starka bevis att en åklagare kan övertala domstolen om att fälla den här personen och att påföljden ska bli kännbar och plocka bort ett samhällshot från gatan under lång tid. Det där är väldigt många led i den kedjan. Jag tror att man måste snarare vara tidigare och jag ska säga mera preventivt förhindra överhuvudtaget att kriminella strukturer växer fram. Och hur kan man göra det? Jo, jag tror det här med till exempel vistelseförbud och så som vi ju ser på idrottsanläggningar till exempel. Har man straffat ut sig från en AIK-Hammarby-match, ja då är det så att man kan stängas av under viss tid. Är det så att man har attackerat polisen med i princip potentiellt dödligt våld på en allmän plats i sitt bostadsområde? Ja, då kanske det är så att man kan överföra den typen av lagstiftning även till de områdena. Vi har ju också en påföljd som heter ungdomsövervakning sedan drygt ett år. Elektronisk övervakning av unga kriminella. Där måste man också då ha begått ett brott och...
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Överbevisats om det för att man ska kunna från kriminalvårdens sida sätta på den här bojan. Jag kan tänka mig att man i högre grad skulle kunna säga då att vi vet att den här unga individen är en del av ett kriminellt nätverk som är samhällsfarligt och att man genom en sån övervakningsåtgärd också kan, man ska säga, förskjuta liksom tidpunkten när staten ska kliva in preventivt. Mm.
Det här låter ju också som någonting som skulle kunna gynna lokala näringsidkare exempelvis i utsatta områden. Du har ju tittat en hel del på det, hur just företagare drabbas av de här bristerna i den inre säkerheten. Upplever man, som du bedömer, att det blir värre det här problemet för företagare? Eller, och liksom, vad kan man annars göra åt så här?
Mm. Värre tror jag nog att man på många håll upplever att det har blivit. Inte minst detaljhandeln och inom liksom butikssegmentet och servicesektorn och sådär. För 5 år sedan så kapitulerade Stockholmspolisen totalt inför upploppsmakare i Rinkeby. Där man gav dem 4 timmar på så att slå sönder i princip hela Rinkeby centrum. Men där var det ju då stora butiker som Lidl och livsmedelsbutiker och även små näringsidkare och restaurangägare och sådär som där man fick sina lokaler plundrade och även i par fall blev misshandlad. Så att och har man varit utsatt för något sånt, ja det är klart att då talar mycket för att man ser om sitt hus och drar sig är tillbaka naturligtvis. Sen är fastighetsbolagen också, jag upplever nog att de är ganska stryktåliga. Det är ändå väldigt stora intäkter för deras del i de här områdena. Men om vi nu går tillbaka till upploppen, kravallerna, om man tänker sig att det här är någonting som kommer fortsätta. Rasmus Paludan verkar ju motiverad i alla fall. Om det kommer fortsätta under sommaren, ja, det är klart att då tror jag att man även inom fastighetssektorn kommer att få problem.
Tänkte jag att vi skulle ta och släppa in mina kollegor här. Henrik, är det någonting du har tänkt på under det här samtalet?
Ja, jätteintressant, Lasse, att höra. Jag är bara lite nyfiken på om du tar helgens händelser och polisens agerande. Det har pratats en hel del i efterhand om att de borde haft gummikulor, de borde haft tårgas, de borde haft vattenkanoner. Att de helt enkelt inte var förberedda för den här situationen. Hur ser du på det?
Ja, så är det nog. Om man tittar på numerären, jag tycker att jag kan höra röster inom polisen som säger att vi var alldeles för få. Även om Morgan Johansson faktiskt då, justitieministern, verkar ha en annan uppfattning. Lite överraskande. Men sen har man ju inte använt den utrustning man faktiskt har, till exempel förstärkta fordon som ja, i Stockholm ofta kan se i samband med fotbollsmatcherna till exempel, som ju är mycket svårare att vandalisera eller sätta eld på och sådär. Polisen har ju också, tycker jag då, bristande kroppsskydd. Det ligger väldigt mycket dyr utrustning i lager som inte används här. Och varför gör det inte det då? Nej, men då tror jag att det är nog ganska mycket så här att man vill försöka ändå använda den taktik som man har tagit fram, nämligen att man inte ska provocera för mycket, för att det skulle då kunna leda till en eskalerande situation. Husbykravallerna till exempel för ungefär 10 år sedan drog man vissa lärdomar av att man ska försöka, ja, men staten ska inte gå in för kraftfullt, och då det tror jag kan då vara en förklaring till att man inte riktigt har tagit höjd för den situation som faktiskt sen blev. Och det där är lite förvånande. Sen är det ju intressant att Malmöpolisen använder tårgas som den enda då lokala regionala polisen här. Och det har man inte gjort historiskt heller. Jag tycker det blir intressant att se vilken effekt det faktiskt fick. Om det ledde till att de här upploppsmakarna då skingrades tidigare. Gummikul och vattenkanoner pratas det mycket om. Det har man utrett. Det är inte givet kanske att det skulle gå att använda riktigt i de här situationerna. De har kommit fram till att vattenkanoner är väldigt bra ifall du ska försvara en fast plats. Men har du ett rörligt mål så här, lite svårare.
Tror du att det kommer ske en förändring vad gäller polisens sätt att möta den här typen av upplopp framåt?
Ja, det är alldeles övertygad om. Mm. Av många skäl. Inte minst polisernas egen säkerhet och motivation. Nu är de ju ofta väldigt motiverade. Jag pratade med en polis igår som sa att jag inte kunde vara med. Hans kollega hade varit nere i Linköping. Och så är det ju ofta att de verkligen vill in, göra skillnad, göra sitt jobb. Men om risken är att man, ja, men som många har gett uttryck för, faktiskt blir utsatt för potentiellt dödligt våld. Det är klart att det kan en arbetsgivare aldrig försvara. Sen är det ju också politiska. Jag menar, herregud, som sagt, det är ett valår. Ska detta fortsätta vecka efter vecka nu här? Med dessutom en, liksom ett sommarlov i vardagen det här. Med liksom tonåringar som är hyfsat sysslolösa och utsatta områden. Det kan bli hur allvarligt som helst.
PM, vad säger du om det vi har pratat om? Är det någonting som sticker ut, tycker du?
Jag tycker det är spännande med den här politiska nivån och den osäkerhet som fortfarande finns vad gäller den inre säkerheten. Och om man jämför med den yttre säkerheten, den yttre säkerhetskrisen, så känns det som att det finns en handfast process. Det finns en bred politisk enighet om att stärka försvaret. Man gör det sedan 8 år tillbaka. Det finns en myndighet, Försvarsmakten, som metodiskt bygger ut, anskaffar ny materiel, går upp på ganska höga tekniska nivåer. Nu har vi en akut diskussion om ett NATO-medlemskap. Och om man jämför med diskussionen om den inre säkerheten, så är diskussionen helt annorlunda. Den präglas av en stark politisk konflikt. Massa skenmanövrar kan man säga. Det är lite svårfångat vad det här beror på. Om det är Sverigedemokraternas närvaro som fortfarande förgiftar diskussionen eller om det är traumat från de olika migrationsvågorna som gör det svårt att diskutera och komma fram till vad man ska göra. Men det känns som att den politiska nivån har reagerat helt olika på de här två säkerhetskriserna som Sverige står i. Och den inre säkerhetskrisen är ju mycket, mycket allvarlig internationellt sett. Tyvärr så har vi ju inget NATO för liksom den inre säkerheten. Kanske vi skulle behöva. Men det där skulle vara spännande om Lasse kunde resonera lite kring det. Vad det beror på att den politiska nivån har haft så svårt att metodiskt och handfast göra skillnad i den här frågan. Sen socialt så är det superkomplicerat, men ändå så är det ju... Det går år ut och år in och situationen blir ju inte bättre. Den blir ju hela tiden sämre.
Ja, det var ju en debatt igår på Aktuellt med företrädare från fyra partier, bland annat Morgan Johansson och Tobias Andersson från Sverigedemokraterna. Det är klart att SDs uppfattning är väl hela tiden ryggmärgsmässigt så att de andra måste förhålla sig till. Och om då Tobias Andersson direkt säger här att det här sker på grund av den massinvandring vi har sett och så, det är klart att då kommer det att prägla samtalet, det är jag alltså övertygad om. Men sen tror jag också att mycket hela tiden går tillbaka till den naiva uppfattning som finns när det gäller då de långsiktiga åtgärderna här. Återigen den här debatten i Aktuellt igår kväll, där det på något sätt blir ett trumfkort att alltid säga att vi måste satsa mer på de förebyggande insatserna för de här unga killarna. I tid ska vi vändas där beteende. Och det jag kan se då är till exempel Gangsterparadiset, boken som jag skrev för något år sedan, när då granskar vad man faktiskt har gjort, så kan man se att är det någonting som samhället försöker göra, lägger väldigt mycket pengar på, då är det att förändra beteendet. Hyfsat tidigt ändå för de här unga killarna. Men den sorgliga sanningen är att det inte biter. Man testar alla möjliga terapiformer och sen då en trappa liksom upp från HVB-hem och slutna institutionsplaceringar och sådär. Men för den lilla gruppen, och den är ändå ganska stor, även om en liten procent, som är tillräckligt motiverade att bli en gangster, att bli kriminell, så fäster inte det där, det biter inte. Och ändå så upprepar man liksom det mantrat att vi måste in och göra saker och ting här. Och det är lite synd, kan jag tycka, att socialtjänsten inte finns med där och ger uttryck för den vanmakt och faktiskt vittna om i sina yttranden till domstolarna. När de här personerna ska dömas, de här unga killarna ska dömas. För det är väldigt ofta så att de säger att vi har uttömt alla möjligheter. Vi har allt. Det har kostat väldigt mycket pengar. Vi har inte nått någonstans. Och att man då fortfarande hoppas på att man på något bättre sätt skulle kunna ändra beteendet genom att tala unga killar till rätta och sådär. Jag tycker att det är förvånande att man inte kommit ifrån den diskussionen. Att det blir på något sätt så att man kan nästan döda varje sån här en debatt med just det argumentet. Vi måste satsa mer tidigt, men det gör vi och det funkar inte. Så då är ju frågan, vad kan man då göra istället? Och det är väl där, i det famlandet, som det gynnar bara de här krafterna.
Mm. Om jag bara får avsluta och prata lite politik, PM. Man tittar på opinionsmätningarna, så verkar ju inte det här misslyckandet när det gäller den inre säkerheten, det verkar inte bita riktigt på opinionen. Alltså Socialdemokraterna går ju fortfarande väldigt starkt. Tror du att det här är, att det är bestående, eller tror du att det kommer att börja märkas på opinionssiffrorna för S om vi ser mer av den här typen av våldsamheter som vi har sett i helgen?
För mig är det en gåta att S presterar så bra som de gör. Men man kanske ska ha respekt för att den breda allmänheten uppfattar att problemet är väldigt komplext. Och att Moderaterna och resten av oppositionen kanske inte har svarat upp på det på tillräckligt sätt. Sen ligger det väldigt mycket i det som Lasse sa nu. Det var ju övertydligt när jag läste hans bok att de förebyggande åtgärderna är massiva i Sverige. Man satsar otroligt mycket. Men det man inte har i verktygslådan är den repressiva delen. Socialkontorets uppgift är inte att stå för det. Utan det är polisen och rättsstaten som ska stå för det. Och den finns inte. Och det där kanske oppositionen skulle vara mycket, mycket, mycket hårdare i. och försöka slå sönder det här mer socialpolitiska paradigmet som ligger över den kriminalpolitiska debatten. Det är som att vi till vissa delar liksom aldrig har kommit ur 70-talets dogm om att straff alltid är dåligt. Men man kan ju inte säga någonting annat än att Moderaterna försöker. Men det är någonting som, du har helt rätt, det är någonting som gör att det inte får fäste riktigt.
Och där måste vi tyvärr sätta punkt för idag. Men tack så mycket för att ni var med, Henrik och PM. Och speciellt stort tack till dig, Lasse, för att du var med. Och vi är tillbaka igen nästa vecka. Ansvarig utgivare är Peter Fällman.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.